den här bilarvsvitchen var ju som någonting som jag aldrig tidigare ätit. Det kom ut vätska i munnen.
Ifrågasätter man den idén för mycket, då blir man avfärdad som bakåtsträvare eller utvecklingsfientlig. Så det är väldigt svårt att vara med i matchen.
Överallt hör vi om BNP-tillväxt. Det är ett av samhällets absolut viktigaste mål och den påverkar våra liv i grunden. Vi har väldigt svårt att tänka oss ett Sverige bortom BNP-tillväxt, trots att det kanske är dit vi är på väg, vare sig vi vill det eller ej. Men varför är det så? Hur kan det vara så otroligt svårt att tänka annorlunda? Varför fastnar vi i gamla hjulspår? För att undvika kriser och konflikter behöver vi förbereda oss på en framtid där ekonomin kanske inte växer. Men hur ska vi göra för att upptäcka nya vägar, andra idéer och hitta framtidens sätt att se på utveckling, framsteg och ett gott liv? Du lyssnar på Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt. Och det här sista avsnittet handlar om varför vi fastnar i gamla tankar och hur vi kan komma loss.
Det kommer börja lukta ganska mycket när de är klara. Så vet man att de är färdiga.
Ja, det är verkligen en speciell lukt. Man kan känna i trappuppgången om, om jag skulle besöka Ellen och hon har stekt mjölmask. Kan jag känna det i trappuppgången? Liksom. Här luktar det stekt mjölmask.
Det vet grannarna om vad det är som förs igår?
Nej, det tror jag inte. Men det kan ju vara lite märkligt när någon kommer hem till en så man har liksom lite larver liggandes i vasken för att man har liksom tappat ut åt eller sådär.
Det ser ut som de lever.
Ja, folk tycker det. Men de är stendöda. De är faktiskt frystorkade. Så de är knapriga redan nu. Så blir de ändå knapriga när vi steker dem.
Okej, det är bara att de hoppar lite där i den varma oljan.
Ja, det ser ju ut lite som att de krälar, men det gör de inte. Jag tror jag häller av dem här nu. De känns klara. Hör att de är lite krispiga.
Emma Aspholmer och Ellen Gellerbrandt har bjudit in mig på tacomiddag i Emmas funkiskök i utkanten av Göteborg. Men det är inte vilka tacos som helst. Med en träslev skrapar Ellen ur stekpannan och centimeterlånga bruna larver, glansiga av olja och salt, faller ner i en vit köksskål. Mjölmaskarna luktar nötigt, det är lite som popcorn. Det här är samma varelse som annars skulle förpuppats och blivit en svartbrun mjölbagge. Kanske i skafferiets mjölpåsar. Baggen smakar illa sägs det, men larverna är goda. I alla fall enligt Emma och Ellen.
Insekter har en väldigt svår smak att beskriva. Vissa brukar jämföra det med nötig smak, men jag kan inte riktigt hålla med om det. Jag tycker det är en alldeles egen smak.
Ellen och Emma är kostvetare och specialister på hur insekter kan bli mat. Allt började när de pluggade och av en slump snubblade över en FN-rapport om fördelarna med att äta just insekter. Trots att insekter är bra mat både för människor och miljö avfärdar vi i västvärlden dem som äckliga, osmakliga och kanske till och med ohygieniska. Men stämmer det verkligen? Eller är det en sån där grej som vi bara tar för givet? Ellen och Emma bestämde sig för att undersöka saken. Från början köpte de insekterna levande i djuraffären, alltså sådana som man matar sina husdjur med.
De levereras i typ cylindrar i papp. Och så är den liksom stängd och så är det lite mat och lite böst där i som de lever i.
Och så lägger du den i din väska då liksom?
Ja, precis. Nej, men de är ganska stora. Så man självklart kan lägga dem i väskan. De låter lite grann när man har köpt syrsor eller gräshoppor.
Mm. Väl hemma från djuraffären brukar de lägga larverna, syrsorna eller gräshopporna i en plastbehållare i hallen. Där fick de tömma magarna i ungefär ett dygn.
Sen är det humanaste sättet att avliva insekterna är att placera dem antingen i kylen eller i frysen. Då liksom går de in i sin vinterdvala om man säger så. De somnar in och deras metabolism avstannar. Och sen ja, kan du rosta dem, mala dem, fritera dem, ja, tillaga dem på alla möjliga vis.
Men Ellen och Emma rekommenderar inte insekter från djuraffären. Själva köper de idag insekter över internet där det går att välja de som är uppfödda just som människoföda då det är säkrare och mer hygieniskt. Det finns runt 2000 kända ätbara arter. Buffalo worms, silkesmaskar, silkesmaskpuppor, bilarver och flugor. Men de rekommenderar larver för nybörjare som jag.
Folk tycker ofta det är väldigt gott och ganska lätt att äta just för att det är krispigt. Och de har heller inga ansikten, de här larverna direkt. Så då brukar motståndet vara lite mindre.
Men finns det något som ni brukar tillaga som är så här slemmigt med mättande?
Ja, det var väl den här bilarvsvitchen vi käkade en gång. Det var ju som någonting som jag aldrig tidigare ätit. Det var liksom en mjuk, lite smörig konsistens som öppnade sig och det kom ut vätska i munnen. Så det var verkligen en annorlunda upplevelse.
Ja, varför tycker vi det är så orimligt att äta insekter? Kan vi ändra vår uppfattning om något så grundläggande som maten vi äter? Och kan vi i så fall lära oss att tycka att gräshoppor och syrsor och mjölmaskar är gott och aptitligt? Det pratar Emma, Ellen och jag mer om senare i det här avsnittet. Men först ska vi till ett skogsområde i Stockholm för att ta reda på varför vi så lätt fastnar i gamla antaganden. Som att insekter inte är mat. Eller att BNP-tillväxten måste pågå för evigt.
Det är klimatfrågan, det är liksom migrationen, det är alla de här jättestora samhällsutmaningarna. Och så sitter man där och man ska bara hinna till och från jobbet och så ska man hinna handla och så vill man kanske ut och springa. Och sen är dagen slut, vad ska man göra? Och jag tänker själv att jag ofta känner den här känslan av att jag skulle vilja göra mer, men jag vet inte vad jag ska göra.
Solen skiner på mig och Carolina Isaksson där vi sitter på en parkbänk i en skogsdunge full av vitsippor alldeles nära KTH där hon är adjungerad professor i samhällsplanering. Carolina är särskilt intresserad av varför förändringar kan vara så långsamma och hon menar att vi ibland helt enkelt inte hinner tänka annorlunda men att vi också skapar gemensamma sanningar som vi aldrig ifrågasätter.
Det finns någon typ av gemensam uppfattning som är bortom dig och mig och olika individer. Både i media, liksom, samhällsdebatten så, men också sånt som vi liksom bara tar för givet ganska gemensamt. Ett exempel är faktiskt det här med ekonomisk tillväxt. Att det under så lång tid har ändå på de flesta håll uppfattats som något som man inte ifrågasätter. Det är det som också blir en typ av tröghet. För det bidrar ju till hur vi tänker och resonerar när det kommer nya saker som vi försöker hantera.
När det gäller just den ekonomiska tillväxten menar Carolina att det finns en gemensam uppfattning om att tillväxt är något gott i sig själv som förknippas med mycket av det som vi värdesätter här i livet.
Det pågår en typ av produktion kanske där människor jobbar. De har råd att ha en bostad, att köpa de förnödenheter som man behöver ha och förverkliga sina drömmar. Tanken om tillväxt ses ju som en grund för det. Och har ju varit det väldigt mycket i uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället.
Carolina menar att BNP-tillväxten har varit så viktig för oss i Sverige under så många år att den liksom fastnat. Den har blivit som en naturlag, något vi inte längre kan ifrågasätta och som bidrar till hur vi tänker och resonerar i allt från vardagslivet till politiken.
I den svenska politiken på nationell nivå så finns det ju inget riksdagsparti idag som särskilt mycket ifrågasätter den idén. Det har funnits inslag av det hos några partier. Men ifrågasätter man den idén för mycket, då blir man avfärdad som bakåtsträvare eller utvecklingsfientlig och så vidare. Så det är väldigt svårt att vara med i matchen om man inte accepterar den här förutsättningen.
Men även om våra gemensamma uppfattningar kan verka nästan omöjliga att förändra så är de inte skrivna i sten. Vi kan byta ut våra sanningar, men det tar ofta ganska lång tid.
Det är ju ingen som riktigt har uppfunnit den här tanken. Den har bara etablerats som en gemensam idé. Men det ändras ju över tid och det tycker jag är intressant att se. Att eftersom de här tankarna ändå ändras över tid så går de ju ifrågasätta. För att de ändras, det har ju alltid startat med att tillräckligt många har börjat tänka på ett annat sätt.
För 30 år sedan tänkte folk till exempel inte särskilt mycket på miljön. Men så fanns det de som ändå såg problemen i naturen, började prata om dem, mötte motstånd, men fortsatte ändå.
På 70-talet och 80-talet i viss mån så var ju miljöpolitiken väldigt mycket mer liksom att ifrågasätta hela samhällets uppbyggnad och ifrågasätta idén om det moderna samhället och så vidare. Men idag ser miljödiskussionen helt annorlunda ut.
Ja, miljöfrågan förändrades längs vägen men den smög sig till slut in i både politiken och vardagslivet på allvar. Och trots allt motståndet i början så visar undersökningar idag att miljöförstöring är det område som svenskarna orar sig allra mest för.
Aktörer som vill föra in nya idéer, de kommer alltid möta motstånd. För det hotar ju en etablerad världsbild och det hotar ibland vissa specifika intressen i samhället. Men det finns heller inget annat än att fortsätta att prata om de här sakerna och försöka framföra idéerna.
Carolina menar att det är otroligt viktigt att fortsätta prata om nya idéer trots motstånd. Men också att göra grejer som man tror på.
Det kan handla om odlingsinitiativ, det kan handla om hur man hjälps åt. Man kanske delar på prylar som inte behöver köpas in. Det finns väldigt många olika typer av exempel.
Det låter som att vi är lite inne på att jag som individ faktiskt måste göra grejer. Jag kommer inte kunna sitta och vänta mig att politiken ska fatta det här och köra på. Eller?
Nej, precis. Vad var och en gör i sin vardag och hur man visar att man vill, det blir ju en viktig signal till politikerna. För då kanske de vågar utmana lite mer.
Ja, det finns många saker som vi faktiskt kan göra. Och våga käka insekter är ett exempel. Och Carolina tar tåg och buss som ett annat exempel. Om vi visar att vi är beredda att åka kollektivt så kanske politikerna vågar fatta beslut som faktiskt utmanar bilismen på riktigt. Så vad vi gör i våra vardagsliv är väldigt, väldigt viktigt, menar Carolina. Samtidigt som vi ju faktiskt inte alltid tycker att vi har tid att engagera oss och testa nya sätt att göra saker på.
Vi lever alla ganska inrutade liv. Om man då är lyckligt lottad och har ett jobb att sköta så tar det ganska mycket av ens tid och kraft. Man kanske har förhoppningsvis då ett hem att ta hand om. Man har kanske familj, man har andra relationer. Det fyller ju väldigt stor del av vårt liv och så kanske det är för oss människor. Så har det väl varit. Men man kan ju fundera över exempelvis hur mycket tid som man då kan se att människor lägger på sociala medier idag. Där finns det ju en potentiell politisk kraft. Ytterst handlar det om hur vi använder vår tid och vad vi använder den till. Och där blir ju liksom samhällsdebatten och diskussionen, vad vi får med oss när vi pratar med grannar, vänner, anhöriga. Vilka frågor vi pratar om tillsammans, det blir väldigt viktigt.
Ja, Carolina menar att samtalet kanske är det allra viktigaste. Att vi tar oss tid och pratar om var vi tillsammans befinner oss, vart vi är på väg och i vilken riktning vi vill. Och hon hoppas att framtidsutsikterna från projektet bortom BNP-tillväxt kanske kan användas i det samtalet och få någon att tänka bortom våra gemensamma utgångspunkter. Själv kommer hon och de andra forskarna nu att arbeta vidare med att undersöka vilka politiska förändringar som behövs i ett Sverige bortom BNP-tillväxt, där både människor och miljö mår bra.
Det är ju precis det här som jag skulle önska att politik skulle handla mer om. Vad det är för framtida utveckling som vi ser framför oss och som vi vill förverkliga. Och lyfta blicken lite mer långsiktigt. Det finns massa stora långsiktiga frågor som vi behöver ta tag i. Och att det politiska samtalet, både vid köksbordet, fikarummet på jobbet och när vi går och röstar och inför de stora valen, skulle handla ännu mer om det. Det går att tänka bortom det vi tar för givet idag.
Det är gräshoppor. Hela gräshoppor. Inte så jättestora, de kan bli betydligt större.
Alltså, ser det inte lite ut som den här figuren IT? Ni vet, IT från hon, fast liksom små.
Jo, det har det nog.
Lite alienaktigt med deras stora huvuden och ögon.
I köket i Göteborg sätter Ellen in en plåt med gräshoppor i ugnen. De ska vi också ha till insektstacosen. Benen och antennerna är bortplockade för de fastnar annars i tänderna. Och så är de marinerade över natten i olja, soja, vitlök och honung. Ändå känner jag mig inte jättesugen direkt.
Det har ju med vår kultur att göra i grunden. Vi har ju aldrig sett insekter som ett livsmedel. Det har aldrig varit ett naturligt livsmedel i Sverige och största delen av Europa. Och med vårt jordbrukssamhälle så började man se det som skadedjur. Och ja, vi uppväxte med att man liksom inte ska äta det. Så det har ju naturliga förklaringar.
Barn som vi träffar, de tar och käkar och har inga problem med det. Det är först när en vuxen ska säga, men vad äckligt, som ett barn kanske stoppar sig.
Hur gamla är de i fanclub?
35 år sådär.
Ja, ungefär.
Då största fans, de som vill komma och äta mer, ta mer.
Mm. Små barn har alltså inte våra invanda föreställningar om vad som är lämplig och olämplig mat. Men vilka är då fördelarna med att käka insekter? Varför är det överhuvudtaget rimligt att omvärdera vår syn på mjölmask och gräshoppor? Emma och Ellen menar att det är för att de är så extremt effektiva att föda upp.
Insekter är kallblodiga, så de behöver ingen energi till att värma upp sina egna kroppar. Så det går väl åt väldigt lite energi till att föda upp väldigt mycket protein då.
Men hur är det om man jämför dem med bönor och så rent vegetariska produkter?
Det finns de som argumenterar att en föda med insekter faktiskt är bättre än att en total vegankost. För att det är så effektivt att föda upp. Och man tror också att man i framtiden ska kunna föda upp insekter på restprodukter. Sen är det också ett fullvärdigt protein i insekter. Och det är det inte i vegetabilier.
Insekter kräver lite föda, lite vatten och trivs ofta på små mörka ytor. Vilket gör dem enkla att föda upp. Och förmodligen så får de ett mer naturligt liv än många grisar och kor.
Alltså hur de lever så är det också en naturlig miljö för dem så som de föds upp. De lever ju väldigt trångt, små utrymmen, äter lite allt möjligt.
Men hur smakar de då? Är det överhuvudtaget något som exempelvis jag som aldrig förr har käkat insekter kan vänja mig vid? Jag börjar med att lägga en liten gräshoppa på tacoskal med en skiva tomat och så lite crème fraîche på toppen.
Okej, ska vi testa nu då eller?
Ja, vi ska ta fram lite crème fraîche tänkte jag också på toppen. Mm. Kanske ett glas vatten eller?
Mm, jättegärna. Mm. Det känns ändå faktiskt det här lite konstigt. Visst är det att den har liksom ett ansikte? Lite.
Mm.
Mm. Den var ju jättegod.
Gud vad bra.
Jättegod. Mm. Helt klart över förväntan.
Vad bra.
Men det är lite, det som är grejen känner jag att jag liksom inte riktigt vill se den i ögonen innan jag stoppar in den i munnen. Men om jag liksom tittar lite åt sidan.
Ja.
Har ni käkat sådana här fläskesvålar?
Ja. Det är faktiskt någonting alltid skåningar säger att det smakar.
Alltid skåningar.
När vi var nere i Skåne så fick vi höra hela tiden att det smakar fläskesvål.
Ja men det är faktiskt riktigt gott. Och när jag ätit ett par tre gräshoppor så går det mycket lättare. Men för att göra insektsätande ännu enklare så arbetar Emma och Ellen just nu för att ta fram en färs gjord på insekter som kan odlas i Sverige. Troligen så blir det en blandning av syrsor och mjölmask eftersom de kompletterar varandra så bra när det gäller smak, konsistens och näring.
Vi tror att det kommer att se många olika produkter baserade på insekter i framtiden. Medan de åren vi har hållit på med det här så har det intresset för insekter ökat extremt mycket.
Efter gräshopporna testar jag mjölmaskarna och kanske kan man säga att smaken påminner lite om jordnötter. De är riktigt goda och de får mig att tro att jag kanske kan vänja mig vid att äta insekter trots allt. Och kanske finns det då också hopp om att vi tillsammans kan bryta våra invanda tankemönster och tänka bortom det vi ser som självklart. Det enda som är säkert är att vi kommer att behöva vänja oss vid både stora och små förändringar. För att Sverige bortom BNP-tillväxt kommer att vara väldigt annorlunda mot Sverige idag. Ja, som någon sa, det handlar inte om att krympa en stor elefant till en liten, utan om att förvandla den till en snigel. Och medan mörkret faller över Göteborg snacksar Emma, Ellen och jag vidare på mjölmaskarna och gräshopporna. Snart har jag faktiskt glömt bort att det är insekter som vi sitter och tuggar på. Nästan, i alla fall.
Han står på att äta dig mätt nu.
Ja, jag får göra det när jag har chansen. Jag tar en till sån här. Kläppa honom i svansen.
De är ganska trevliga ändå. De är fina.
Mm. Det blir med att varje måltid ser ut lite som ett landskap.
Mitt namn är Anna Bengtsson och det här var det sista avsnittet av Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt finansierad av forskningsrådet Formas. Surfa gärna in på bortombnptillväxt.se för fler tankar om ett hållbart samhällsbyggande.